tackar vi så mycket för denna nåd att vi får komma till Fevik ännu en gång. Se er alla uppleva glädjen av det. Och det är en stor glädje för Gördis och mig, och vi tackar så mycket. Inför Jesus så måste vi alla ta ställning. Det är det som tankarna som rör sig i mitt hjärta inför det här mötet ikväll. I Lukas evangeliums 7:e kapitel så inleder Lukas det kapitlet med att tala om officeren som hade en tjänare som var sjuk. Och denne officer kommer till Jesus, eller sänder bud till Jesus, att han skulle hjälpa honom komma hem och lägga sina händer på den här tjänaren och att han skulle bli frisk. Vi vet att Jesus handlade så. Hövismannen säger när Jesus är i antågande: jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men jag vet bara det att när du säger ett ord, då händer saker. Då blir min tjänare frisk. Och Jesus förundras över den tron, och tjänaren blev ju frisk. Sedan berättar Lukas om att det var begravningståg i Nain. Det var änkan där som gick efter i sällskapet och följde sin son. Och då kommer Jesus på vägen där och stannar båren. Och så händer det fantastiska att den unge mannen får livet tillbaka, står upp. Och så återkommer glädjen i den familjen och detta. När Johannes hör det här. Ryktet om det här spred sig ju hela landet. När Johannes hör detta, då sänder han sina tjänare, eller sina lärjungar, till Jesus. Och så frågar han: är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? När lärjungarna kommer till Jesus och ställer den här frågan till Jesus, så säger inte Jesus så här att till dem att: jag gå och hälsa Johannes att imorgon ska jag besöka honom i fängelset. Så ska vi ta och prata igenom det här. Så hälsa honom det. Nej, Jesus säger bara det att gå tillbaka och säga: blinda får sin syn. Döva de hör. Lama de går. Spetälska de blir rena. Och döda de uppstår. Och där förkunnas ett glädjens budskap för fattiga människor. Säg bara det till Johannes, säger Jesus. Och då säger Jesus efter det att han har sagt detta i vers 23: saliga den för vilken jag inte blir en stötesten. Saliga den som inte tar anstöt av vad jag säger, vad jag gör, tar anstöt utav mig. Och det är just det där som jag vill dröja inför här. Vad betyder det här ordet anstöt? Att ha anstöt. Det står så i alla fall i norska bibeln, så ni vet vad jag menar, va? Anstöt, vad det är. Vad betyder det här? Jo, det betyder att man ogillar en sak. Eller att man tycker kanske att man blir förargad på någonting. Eller man blir irriterad över någonting. Man tar anstöt. Det irriterar mig helt enkelt att han är sån eller säger sån eller gör sån. Då blir man irriterad. Så upplevde man, Jesus menar det med det här: saliga den som inte blir förargad eller blir irriterad på mig eller någonting sådant. Men så var det för Jesus många gånger, och vi återkommer till det. Men det står i Johannes 1 att han kom till det som var hans. Och hans egna tog inte emot honom. Och då ställde jag mig frågan: varför tog man inte emot Jesus? När han kommer, säger, undervisar, gör under och allt det här. Det som är häpnadsväckande ting, det som sker. Varför då tog man inte emot honom? Att Guds Messias skulle komma, det var omtalat i Gamla Testamentet. Man läste det här gammaltestamentliga profetierna om Jesus, och man var inställd på detta att Messias skulle komma. Det fanns en Messias väntan, och det gjorde det hela tiden ibland Israels barn. Man upplevde längtan till att Messias skulle komma, och det var många förebilder som pekade på att Messias skulle komma, fast man inte förstod förebilderna eller förstod vad de betydde egentligen i många fall. Men varför tog man inte emot honom? Genom profetier i Jesaja, i Sakarja, i Mika bok och i salmerna så står det så mycket talat, omtalat om Jesus. Det var en förväntan, men det var så mycket hos Jesus som man ogillade, som man blev förargad över. Det var så mycket som irriterade människor, man tog anstöt. Man hade liksom misstro emot Jesus. I Matteus det 13 kapitlet så läser vi den några versen ifrån vers 53. Matteus 13 och 53. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa: varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är inte snickarens son, heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Han blev till anstöt för dem helt enkelt när de lyssnade till detta. De hade en misstro mot Jesus. De menade, det är väl inget särskilt med honom. Han har ju bott ibland oss. Och vi känner familjen. Vi känner ju hans bröder och vi känner hans systrar. Och vi vet ju precis vem han är. Det är inget särskilt med honom. De menade, han härstammar ju från vår gemenskap. Och vad är det med honom? Ja, han är ju ganska ringa och han är ju olärd egentligen. Och var får han allt detta ifrån? Och Johannes skriver i hans evangelium, hur kan han som inte studerat vara så vis? Han studerade inte, han gick inte i några högskolor, ingenting. Han satt inte vid Gamaliels fötter. Man irriterar sig över att han kommer och talar och uppträder på ett sådant sätt. Man där tog anstöt av det här, vi vet ju bakgrunden till vad han är. Och när de tar en sådan anstöt i hans hemstad så står det att Jesus lämnade dem. Han kunde inte göra några under där. Alltså man stötte sig på Jesus. Man blev för dem en stötesten. Man stötte sig på Jesu person helt enkelt. Timmermannens son. Det ligger nästan förakt i det här på något sätt, va? Vi vet ju det. Timmermannens son. En enkel arbetargrabb ifrån Nazaret som träder fram nu. Inte kunde väl han vara Messias? Messias, någonting annat, något stort var det som de tänkte på. Den Messias som gamla testamentets profeter siat om. Ja, den kände man inte igen när han kom. Man upplevde inte att det här slog an i deras inre. Det sa inte ja och amen i deras innersta när Jesus trädde fram. Folkets stora stridsfråga var, är han Messias? Eller en vanlig profet? Är han Messias eller är han den stora bluffen egentligen? Vad är han för någonting? Denne som trädde fram och som säger sådana saker som vi förundras över. Och var han fått sin lärdom ifrån. I Johannes det 7 kapitlet så står det där i den 40 versen. Några i hopen hörde detta och sa, han måste vara profeten. Och några sa, han är Messias. Men andra sa, inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skulle vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Och några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. Det var en stridsfråga vem han var egentligen. Profeten eller Messias eller vem är han? Så blev han alltså en stötesten för dem när de ställdes inför detta. De kände inte igen honom. Men vad stod det då i profetordet? Jo, Sebulons och Naftalis land, det ringa landet, det som ingenting är egentligen. Det folket som vandrar i mörker där ska se ett stort ljus. Men vad ligger då Sebulons och Naftalis land och vad ligger då Kapernaum och Nasaret? Det ligger just i det området, i Galileen. Och då säger man, inte kommer väl Messias ifrån Galileen? Man har inte upptäckt det här helt enkelt, att det var på det sättet. Och därför så kunde man inte säga sitt ja och amen till Jesus. i Johannes det tionde kapitlet, i vers 22. Det var tempelinvigningsfesten i Jerusalem, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. De omringade judarna honom och sa: hur länge ska du hålla oss i ovisshet om du är Messias? Så säg det öppet. Jesus svarade: jag har sagt det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Då tog judarna upp stenar för att stena honom. Ja. Här var det som det striden stod egentligen. Det gällde Jesu gudom. De kunde alltså inte tro det här då, att Jesus var Messias. Det hade svårt för att få ihop det här egentligen. Och det kännetecknade hela tiden det man upplevde. Men Markus, det 14 kapitlet, har vi också med några versar ifrån den 60 versen där. När översteprästen då förhör Jesus innan korsfästelsen: är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade: det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då slet översteprästen sönder sina kläder och sa: vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Alltså upplevde man att Jesus utgav sig för någonting som han inte var. Han är ju timmermannens son. Han är ju snickarsonen ifrån Nasaret. Och inte är det väl den Messias alltså som skulle uppträda. Man kunde inte tro att det var Jesus som var Messias. Deras hjärtan var fullständigt blockerade inför detta. Och så är det ju, djävulen sa till Jesus: om du är Guds son. Jesus, om du nu är det, då kan du ju förvandla de här stenarna då, så att de blir bröd. Eller om du är Guds son, ja då kan du ju kasta dig ut för tempelmuren här i Jerusalem nu. För det står ju i Guds ord att Herren ska sända sina änglar och ska bära dig på händerna så du inte stöter någon fot mot någon sten. Om du är Guds son. Alltså ville djävulen så in tvivel i Jesu hjärta på något sätt. När han ansatte honom allt vad han kunde. Om du är Guds son. Och vid korset när Jesus hängde där så smädade man Jesus och sa: hjälp dig nu om du är Guds son. Om du är, det kommer igen det där. Djävulen kommer fortfarande med den här orden. Om du är alltså. Och så ville man liksom skymfa Jesus med de orden när han hängde där på Golgata. Man önskar att stig ner nu då, så ska vi tro på dig som Guds son. Om du stiger ner och gör detta under, då begriper vi att du är Messias, Guds son. Så var deras inställning. Eller är det vår Messias, så upplevde man det, blir inte korsfäst. Vår Messias blir inte dödad. Vår Messias är något annorlunda. Det är han som kommer i makt och med seger, och vi ska uppleva hans storhet på ett annorlunda sätt. Är du den som skulle komma? Så sa Johannes döparen. Är du den som skulle komma? Men vad sa Johannes döparen när han stod ute vid Jordan stranden och döpte? Han räcker ut och pekar med hela handen. Se Guds lamm som bär bort världens synd. Han sa det i en sån övertygelse. Och när de frågar honom om detta, varför han då träder upp och när han döper och allt det här. Och så säger han det, att han som sände mig att döpa, han sa det. Den du döper, över vilken anden sänker sig ner som en duva, han är den som döper i helig ande och eld. Och jag har vittnat om det, säger han, och jag har sett det, och jag är övertygad om att han är Guds son. Men vad kunde han då säga nu i fängelset? Är du den som skulle komma? Jo, han hade haft besök av djävulen som hade antastat honom. Som ville göra klart för honom: där du sa det var förhastat. Du är när han trädde fram och när han pekar på Jesus och säger att se Guds lamm. Det var nog förhastat det du sa. Han ville liksom pressa Johannes här på denna punkt helt enkelt. Och när du sa att han var Guds son, det är inte säkert, du ser ju hur det går med Jesus och ingen lyssnar till honom egentligen och vill ha med honom att göra. Alltså upplevde han detta att han blev frestad. Är du Guds son? Hörrni, vi gör starka andliga upplevelser allihop. För det var en stark andlig upplevelse Johannes döparen gjorde. Och han var så övertygad i den stunden om att det var rätt allt igenom det han gjorde. Han såg duvan och allt det där. Men så djävulen ville fresta honom till att han inte såg det. Och djävulen ville fresta honom till att han inte var Guds son helt enkelt. Vi gör stora andliga upplevelser, både du och jag ibland. Och vem är det då som kommer? Det är djävulen. Och så kommer han och så säger han om och så försöker han att få oss till att tvivla. Och han kommer ibland, om du är en kristen, ja då tänker du inte sådana tankar. Om du är en kristen, då gör du inte så. Om du är en kristen, då kan du inte bete dig på det sättet. Och så vill han så tvivla hos oss och i våra hjärtan så att vi nästan tror på honom då han ger uttryck för detta. Och så känner vi det där, ja, hur är det med mitt kristna liv egentligen? Vad är det som har hänt? Jo, han har kommit in, han som bedrog Eva, han som vill bedra varenda människa. Han kommer sig med sina om du är, om och så vidare. Och det gör han för att han vill sarga och plåga oss. Han vill ifrågasätta om det vi har upplevt är rätt och riktigt. Och vi ska inte ge efter för honom. Vi hörde här inledningsvis, är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Jo, djävulen är emot oss, men ingenting annat. Utan vi ska naturligtvis vara överlåtna åt Herren. Och Paulus han säger att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Men en som var efter Paulus var det djävulen. Djävulen hade ju en törntagg i köttet helt enkelt hos Paulus. Tänk att han hade djävulen så nära in på sig som frestade honom dag och natt helt enkelt. Han upplevde en väldig vånda av detta. Och det är du och jag blir frestade utav själafienden. Och han vill att vi ska tvivla på det vi har upplevt och det vi har gjort och det vi har varit med om. Och få oss att tvivla på allt så att vi känner oss missmodiga och nedvärderar oss. Men det finns ingen fördömelse. Man kunde alltså inte finna sig i att deras messias var en enkel timmerman helt enkelt. Och då kan man ju undra, tänkte man aldrig någonsin på profetorden? När profeten Jesaja säger, han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom, då kunde hans utseende ej behaga oss. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Så profeteras det om den kommande messias i Jesaja 53. Och Zakaria säger, se din konung kommer till dig, fattig och ridande på en åsna. Det var inget märkvärdigt över det. De skriftlärda och fariseerna trodde att deras messias skulle komma i konungslig prakt och i en världslig glans och härlighet som skulle imponera. Messias, en stor ståtlig man som trädde fram, huvudet högre än alla andra och med en vishet och kunskap då som de kunde acceptera när han gav uttryck för det. Att Messias skulle komma så, det såg man inte i profetiorna, att han kom i all enkelhet på det sättet. Och när det inte blev så som de hade tänkt sig, då föraktade de honom och så väcktes det anstöt hos dem. Hur läste de alltså Jesaja och hur läste de andra profetorden om honom? Hur tolkade man profetiorna? Men allt det här som Jesus dog för, det var det som gjorde att det var så annorlunda som Herren uppenbarar sig för människor på den tiden. Och därför blev det så att han blev till anstöt. På samma sätt har folk anstöt av Jesus idag. Man stöter sig på Jesus. Tror inte på Jesu födelse som ett underverk. Nej, det tror man inte. Det kan man inte tro, för det går emot naturen och det kan aldrig hända, det kan aldrig ske. Och så tar man bort det, eller man tror inte det. Man vill inte tro att Jesu blod rena från all synd, han som dog för 2000 år sedan, och det blod som rann på Golgata har ju stelnat för länge sedan, och inte kan det frälsa och hjälpa idag. Man vill inte tro, helt enkelt. Och man vill inte tro, har svårt att tro, att Jesus uppstod och for till himlen. Och vill inte tro att Jesus ska komma igen. Man vill inte tro, helt enkelt, på de här grundsanningarna som är så dyrbara för oss. Men om man då tar bort allt det som människor har svårt för att tro på, vad blir det kvar då? Vad är det som vi kan luta oss till då? Jo, då blir kristen tro ett skal utan kärna. Det är inget innehåll i det. Om vi tar bort det här som retar människor, då blir det bara en morallära. Då har kristen tro förlorat sin sälta, helt enkelt. Om vi tar bort allt det här som Jesus står för. Och det är inte ett blodfattigt evangelium som världen behöver idag. Absolut inte. Utan det gamla evangeliet om Jesus som dog och som uppstod och som är levande idag. Det gamla evangeliet, det behöver världen få höra ännu idag. Världen behöver höra vad apostlagärningarna och apostlarna sa många gånger i apostlagärningarna. Denne Jesus. Och så poängterar man det. Denne Jesus, det är han som gör under, det är han som griper in, det är han som utför sitt verk. Vi har ingenting med det här att göra, utan denne Jesus, den som ni korsfäste, han har uppstått och han är levande och han verkar. Vi behöver förkunna denne Jesus som är levande. Människor måste få höra idag att Jesus lever, att han har makt idag, att han kan hjälpa människor idag. Vi tar inte anstöt av honom, vi prisar honom för hans oändliga nåd. Och Paulus säger, Jesus såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen ifrån de döda. Jesus föddes hit i världen som Guds son. Och uppståndelsen ifrån de döda, det bekräftar att han är Guds son. Det bekräftar Gud i himlen att det här är min älskade son som jag har funnit behag i. Officeren som stod vid korset när Jesus dog, när det blev jordbävning, när det hände saker och ting, när gravar öppnas, då måste han säga, förvisso var denne Guds son. Det kommer ifrån Golgata av en officer. Och fariserna och de skriftlärde stod där och jublade över att Jesus dog. Och man fattade inte vad det var som hände, helt enkelt. Men officeren förstod det. Denne är Guds son. Om du stöter dig på Jesus så beror det på att du är som fariserna, alldeles för långt ifrån honom. För vad sa de som stod på avstånd till Jesus? Det sa, han är besatt av en ond ande. Så kunde man säga, fälla omdömet om Jesus. Men de som kom lite närmare Jesus, de sa, vi vet att du har kommit ifrån Gud. Så som lärare, det sa Nikodemus. Han var lite närmare Jesus. Och därför sa han på det sättet. Men de som kom allra närmast Jesus, de sa, du är Messias, den levande Gudens son. De har upplevt det. De var nära Jesus. Och då kom bekännelsen så fantastiskt. Du är det, tack och lov och pris. Man stötte sig också på Jesus för de gärningar som han gjorde. Om de inte kunde då förneka gärningarna som Jesus gjorde, så försökte man ändå då att bortförklara dem, dessa gärningar. Det är med Belzebul, de onda andarnas furste, som han gör sina gärningar. Så den slutsatsen drog man. Man kopplade inte ihop det med Gud i himlen, att han hade utrustat Jesus på detta sätt, utan då tar man till det allra värsta man kunde tänka sig, att det är djävulen som bor i Jesus. Det är djävulen som gör det här, helt enkelt. Och så tog man då anstöt utav detta. Det är med Belzebul. Om det nu inte kunde bortförklara då dessa Guds gärningar som Jesus gjorde, så var det ju fel att de gjordes på en sabbat. Då var man irriterad över Jesus att han gjorde under på en sabbat. I Johannes, det nionde kapitlet, så talas det där om den blinde mannen som var född blind. Och han blev botad och upplevde ju undret. Han kunde öppna sina ögon och se. Och när de inte kunde bortförklara det, som sa de att ja, men det är inte rätt att arbeta på en sabbat, så att därför så underkände de det, vad Jesus gjorde med den mannen. Man hela tiden var man ute för att hitta anledningar till att misstänkliggöra Jesus och att bortförklara allt det Jesus gjorde. Ja, de hatade Jesus så pass att när Jesus uppväckte Lazarus ifrån de döda där ute i Betania, så bestämmer man sig för att vi ska döda Jesus och Lazarus med. Man hade sånt agg till vad Jesus gjorde, så då bestämmer vi oss för vi tar livet av Lazarus också. Och anledningen var att de gjorde det, det var att människor övergav fariserade skriftlärde och höll till hos Jesus, och Lazarus var där i Jesu närhet, och därför så kom man överens om att göra på detta sätt. De hatade så. Och så var det för apostlarna i Jerusalem. Man tog anstöt för de gärningar som Jesus gjorde, och samma gärningar gör apostlarna, och då är man utsatt för samma situation som Jesus. Och så blir det genom hela den bibliska historien och genom den församlingens historia, så är det likadant. När Jesus uppenbarar sig i Guds församling och gör mäktiga ting, då blir det på det här sättet, man ska bortförklara det. Och när någon blir helbrägda, ja, du hade tur som blev frisk, och så, det var ju tur du hade, va. Som jag sa då sagt om Gördis, när hon upplevde detta, han kom tillbaka ifrån döden då till livet. Ja, du hade tur, Gördis. Ja, det är ingen tur. Det är inte någonting att man kastar tärning och så händer det bara någonting hux flux bara. Utan det är ju därför att Jesus är den levande. Världen accepterar gärna en kristendom där ingenting sker. Det gör världens barn. Där allt Guds liv har stelnat i former och livet är borta, det kan man alltså acceptera där kraften saknas. Och då säger Paulus att man ska ha ett sken av Guds fruktan i de yttersta dagarna, men man förnekar dess kraft. Men en levande kristendom är inte bara lära, utan det är liv. Det är liv. Det är det livet vi behöver. Kristendom är inte bara krav, att vi har en kravlista, utan kristendom, det är kraft. Upplever Guds underbara kraft. Men de tog anstöt. Man tog anstöt också av den lära som Jesus förkunnade. Till och med hans lärjungar förargade sig över Jesu lära. Och då säger man i Johannes 6 kapitlet att det är ett hårt tal. Vem står ut och höra på honom? När han talar väldigt ingående till dem. Vem står ut och höra på detta? Man tyckte det var ett hårt tal. Och då frågar Jesus, är detta till anstöt för er? Säger Jesus. Är det till anstöt för er det jag säger? Och så lämnar de Jesus och så går de. Men Jesus säger inte, kom tillbaka hörni. Jag kanske gick lite för långt. Det var kanske dumt av mig det här, men jag var så inspirerad när jag talade här till er. Och, ja. Nej, men nu drar vi sträck över det, nu börjar vi om igen. Jesus antydde inte det. Han hade sagt det som fadern hade gett honom att säga. Och sen var det upp till var och en att välja hur man skulle ta emot budskapet eller inte. Han ändrar inte på budskapets innehåll för att det ska passa bättre. Och det gör folk precis likadant idag. Man anklagar oss. Vi är för hårda moraliska. Och krav har vi. Vi ställer krav på varandra. Och vi måste bli frälsta. Vi måste bli omvända. Vi måste bli renare. Vi måste bli helgade. Vi måste bli befriade från synd och allt möjligt. Vi måste bli födda på nytt och sådär. Man drar fram de här sakerna. Och vi talar om livsförvandling och detta. Man vill inte höra det helt enkelt. Man tar anstöt över och höra att man är en syndare som behöver nåd och behöver rening från sina synder. Man gillar inte att vi talar om det helt enkelt. Och men det Jesus har sagt, det måste ju gälla än idag. Porten är trång, säger han. Och vägen, den är smal. Och Jesus, han breddade inte porten när Nikodemus kom, den förnäme man, och berömde Jesus för att du måste ju vara sänd av Gud och du är lärare och allt det här som han berömde Jesus för. Jesus, han sa till honom, du måste bli född på nytt. Ja. Det är en trång port för dig, Nikodemus, med. Och det är därför alla som vill uppleva detta, att bli frälst. Porten, den är trång. Och vägen är smal. Men det leder ju till någonting. Det leder ju till livet för människor. Det har ju en underbar fortsättning helt enkelt. Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Och då finns det ingen annan väg till frälsning. Och Jesus breddar som sagt aldrig porten, utan var och en måste ta ställning till Jesus när det gäller frälsningen. Och så är det än idag. Vi kan inte ändra evangeliet som vi tror att vi ska locka människor på det sättet. Vi kan säkert dra ihop många människor om vi överger evangeliet och tar till andra metoder. Folk kan vi säkert intressera, men det har inget värde i sig om vi inte förkunnar det fulltoniga evangeliet som har med en fullständig frälsning att göra. Var finns det som vill ha en billigare väg då att gå? Ja, det är kompromissens väg. Vi kompromissar lite med det här nu. Det är ju den vägen. Behöver inte ta Guds ord så allvarligt egentligen. Så bokstavligt. Man frågade mig då i rättssalen när jag satt där om jag trodde på hela Bibeln. Ja, det är klart jag gör. Jag tror ju på hela Bibeln. Då är du fundamentalist. Ja, i ordets rätta bemärkelse är jag det. Jag är därför jag tror på allt det som Gud har sagt helt enkelt. Och då är så de kommer att kalla oss och vill kalla oss när vi talar om detta. Att vi tror på allt det som här sagt i Guds ord. Då upplever vi det där. Man vill kompromissa istället. Man vill göra det. Man vill ta lite här och lite där och så vidare. Och då säger man, kan inte det här då vara lika bra? Kan inte det här gå lika bra att göra? Måste vi ändra oss så på det sättet? Men det som ska vara andliga och bibliska och ha de karaktärsdragen och en andlig moralisk hållning, då har man alltså istället ersatt det med en andlig medelväg. Man går en medelväg mellan Guds ord och världens sätt att se på Guds ord. En biskop i Sverige sa till mig då när jag var inkallad i olika sammanhang och vi var i konserthuset i Stockholm i en utfrågning, och då sa hon det till mig: det måste du förstå att vi måste tolka Bibeln i den tid vi lever. Jaha, det var ett enkelt sätt. I den tid vi lever. Nu ska vi tolka Bibeln på vårt sätt, och apostlarna de tolkade på sitt sätt. Och om vi lever då 100 år till så kommer andra människor att tolka på ett annat sätt. Men så kan man inte ha det. Men man vill ha en medelväg mellan Guds ord och världens sätt att se på Guds ord. Och vad innebär det då? Jo, då blir det ljumhetens väg. Ljum. Eller vet ni vad det är? Eller? Vad säger ni för ljum? Lunket. Ja, så är det. Då går man från att vara varm och brinnande, så är det ju då va. Och man låter påverkas av världens ande som har en kylig påverkan. Så då blir man alltså lunken, sa jag. Då blir man det. Man blir ljum på något sätt helt enkelt, som vi säger. Och det är, som är ljumt är ju motbjudande. Om du får ett glas med vatten och det är till hälften varmt och hälften kallt. Du tar och så spottar du ut det egentligen. Ja, vilken dryck du än får som har varit varm och som har kyls ner och är på väg att bli kall helt enkelt. Det man vill inte ha med det att göra. En andlig kompromiss det leder till detta, att man blir lunken. Man upplever det på det sättet. Och Jesus säger, ni kan inte tjäna två herrar. Den som vill vara världens vän, den blir Guds ovän. Så är det bara. Och inför Jesus så är det antingen eller. Det finns inget mellanting. Det finns det inte. Det är antingen eller när det gäller Jesus. Och det måste vi förstå. För oss är inte Jesus en stötesten, utan han är grunden för vår tro. Han är grunden som hela vårt liv vilar på. Han är hörnstenen helt enkelt. Ifrån Jesus utgår riktningen åt alla håll helt enkelt. Därför att han är hörnstenen. Och då upplever vi som en glädje och som en fröjd. Och vi har funnit det som Petrus säger. Att den är dyrbar, den stenen. Den som betyder någonting för vår tro helt enkelt. Ikväll har vi ställts inför mannen från Nasaret. Än idag så är den frågan lika aktuell som den dag då Pilatus ställdes öga mot öga med Jesus. Vad ska jag då göra med Jesus? Sa Pilatus. Vad ska jag göra med Jesus då? När han ställdes inför valet. Han fick hjälp med att välja. Och de ropade allt vad de kunde, korsfäst. Vad ska jag göra med Jesus? Vad du gör med Jesus ikväll, det avgör alltså den fortsatta livsvandringen och ditt livsöde här i tiden, men också inför evigheten. Jag har bestämt mig, sjöng sångarna här, jag har bestämt mig att nå himlen. Man måste bestämma sig om man vill till himlen. Och då kan man inte säga det ordnar sig nog en dag när vi kommer dit. Det ordnar sig aldrig. Men man måste bestämma sig här och nu helt enkelt. Och det är det vi måste göra. Och så måste det ske i varenda möte vi har. Jag vet inte hur det är. Vi är kanske frälsta allihop här ikväll. Och sådär. Så det gäller inte oss detta med frälsningen. Men jag tror att vi behöver ställa sig inför det möte efter möte. Att vi får välja i varje möte. Det gäller mig det här nu. Hur har jag det med Herren och vad är mitt liv egentligen? Då måste vi liksom ställa oss inför det och besluta oss för vad vi ska göra. Saliga den för vilken jag inte blir en stötesten eller blir till anstöt. Så var det Jesus sa, och så upplevde många att han blev för dem helt enkelt när han då var så totalt annorlunda. Denne Jesus, tänk att man kunde ha en sån syn på världens frälsare. När Gud träder in i världen. Att det kunde bli en sån syn. Så att man inte ville ha med Jesus att göra. Och det är ofattbart. Och det är ofattbart att människor inte förstår idag vem Jesus är. Att man inte vill ha med Jesus att göra i större utsträckning än vad som sker. Det är förvånande egentligen. Osäkerheten i världen och allt det som sprider sig nu. Och det är marken gungar under fötterna på varenda en. Både på politiker och andra människor och vanliga människor som går och knegar i sitt jobb. Man är osäker över allt och hur ska det bli egentligen? Ja, vi som läser Bibeln vet ju hur det ska bli. Men människor förstår inte det här. Men att man då inte söker Jesus mera. Det är för mig en gåta. Vi behöver be om en verklig väckelse på något sätt. Att vi får uppleva den heliga ande och vi får uppleva det profetisk ande som väcker människor till insikt och förstår att man behöver Jesus framför allt för att uppleva ett liv som är rikt både inför tid och evighet. Jesus, vi tackar dig för att du kom. Vi tackar dig för att vi har funnit dig Jesus och att du har varit trofast emot oss. Vi tackar dig Jesus att vi får tillhöra dig Herre. Och du ska hjälpa oss att vi aldrig ställer oss i den hopen som pekar ut dig och tar anstöt av dig. Eller vad du säger eller någonting sådant. Utan du ska hjälpa oss istället när det är någonting som fattas i våra liv. Att vi böjer oss inför dig. Att vi ber dig om nåd och förbarmande. Och Jesus, det vet du att vi har gjort så många gånger. Och vi har haft anledning många gånger att göra det. Därför att vi har förbrutit oss. Och vi har gjort det vi vet att du inte tycker om. Och så har vi fått uppleva din nåd igen. Vi tackar dig för det Jesus. Att du är så trofast emot oss och full av kärlek. Möt oss nu alla ikväll. Och du vet vilket behov vi har Herre. Och hur vi känner det. Du vet om själafienden plågar oss för felsteg som är gjorda och allt det här. Herre, möt oss på nytt ikväll, Herre. Och låt oss få uppleva din försoning i våra liv, Herre, som smälter oss ner inför dig. Vi överlämnar oss till dig, Jesus, i denna stund. I Jesu namn.